En tid för mirakel av Karen Thompson Walker. Ett. Vi lade inte märke till det med en gång. Vi kände det inte. Till en början var vi inte medvetna om den extra tid som buktade ut från dygnets välpolerade slut likt en tumör som blomstrade under huden. På den tiden var vi distraherade av vädret och kriget. Vi var inte intresserade av jordens roterande. Bomber fortsatte att explodera på gator i fjärran länder. Orkanerna avlöste varann. Ett nytt skolår började. Klockorna tickade på som vanligt. Sekunder pärlades till minuter. Minuter blev till timmar. Och det fanns inget som lät oss förstå att de där timmarna inte fortfarande förenades till dagar som alla hade samma fixerade längd, känd för alla människor. Men det fanns de som senare skulle hävda att de lade märke till katastrofen före oss andra. Detta var de som arbetade om nätterna, dödgrävarna. De som fyllde på hyllor och lastade fartyg, de som körde stora långtradare eller alternativt bar tunga bördor, de sömnlösa och de plågade och de sjuka. De här människorna var vana vid att vaka ut natten. Genom blodsprängda ögon upptäckte några av dem ett visst motstånd hos mörkret som föregick morgonnyheterna. Men allihop tolkade situationen som ett ensamt, nervöst psykes helt privata missförstånd. Den 6 oktober offentliggjorde experterna sina fynd. Detta är självfallet den dag som vi alla minns. De sa att det hade skett en förändring, en insaktning. Och det är vad vi kallade det för därefter. Insaktningen. Vi har ingen möjlighet att avgöra om den här trenden kommer att fortsätta, sa en blyg, skäggig forskare vid en hastigt sammankallad presskonferens som nu blivit ökänd. Han harklade sig och svalde. Kamerorna blixtrade till i hans ögon. Sen kom ögonblicket, som spelats upp så ofta efteråt att den där forskarens själva tonfall, röstsänkningarna, pauserna och den där lätta anstrykningen av accent från mellanvästen för alltid skulle förknippas med själva nyheten. Han fortsatte. Men vi misstänker att det hela kommer att fortsätta. Våra dagar hade förlängts med 56 minuter under natten. I början stod folk vid gathörnen och skrek om att jordens undergång närmade sig. Det kom terapeuter till skolan för att tala med oss. Jag minns att vår granne, Mr. Valencia, fyllde sitt garage med mängder av konservburkar och flaskor med mineralvatten, som om han förberedde sig inför vad som för mig nu framstår som en katastrof av mycket mindre omfattning. Livsmedelsbutikerna var snart tomma. Hyllorna var lika rengnagda som kycklingben. Motorvägarna proppades igen omedelbart. Folk hörde nyheterna och ville ge sig av. Familjer trängde in sig i skåpbilar och korsade delstatsgränser. De stack iväg åt alla håll likt små djur som plötsligt hade träffats av en ljuskägla. Men självfallet fanns det ingenstans i världen att ta vägen. Två. Nyheten kom på en lördag. I alla fall i vårt hus hade förändringen skett oförmärkt. Vi såg fortfarande när solen gick upp den morgonen och därför märkte vi inget ovanligt i hur dags den gick upp. De där sista timmarna innan vi blev medvetna om insaktningen finns fortfarande kvar i mitt minne, trots alla år som har gått, som om de fångats bakom glas. Min vän Hanna hade sovit över och vi hade legat i sovsäckar på golvet i vardagsrummet där vi hade sovit sida vid sida hundratals nätter. Vi vaknade till hundskall och det spinnande ljudet av gräsklipparmotorer och till det låga knarrandet från en trampolin när tvillingarna i grannhuset hoppade. Om en timme skulle vi bägge vara klädda i blå fotbollsdräkter, uppsatt hår, solkräm i ansiktet, dubbskor som klapprade mot klinkers. Jag hade en konstig dröm i natt.